Välkommen till Halvbotta hos mig, Sveriges största och absolut bästa knarkpodd.
Jag heter Malin Edvardsen.
Och jag heter Frej Larsson. Och nu ska vi berätta för er om en sponsor. När man är sponsor i vårt program, då betyder det automatiskt att vi älskar dig. Och att vi kommer göra mycket för att fixa nya följare och nya kunder till dig. Och första man till rakning, eller första kvinn till rakning, eller första hen till rakning är balloonbike.se. Företaget som gör vad då?
Lustgas, de levererar så lustgas. Ett fantastiskt företag som vi har hittat på Instagram-sidan Balloonbike. Gå in och följ dem. De säljer sifoner, lustgas och ballonger. Allt man behöver för att dra igång en riktigt bra fest.
Så när du sitter där klockan 04.30 och allt är slut och det har gått 3 dagar och alla bara vill ha det här lilla extra flummet, ja, då ringer du bara balloonbike.se och vips, på mindre än en timme så kommer du ha nya ballonger och därmed också ny kraft till festen. Så tveka inte att gå in och följa dem och beställa för de bästa priserna i stan. Ni kan kolla på den här podden hur vi ser ut, för vi är skitgulliga. Vi är säkert bland de gulligaste i hela jävla stan. Alltså,
eller... Det kan ni också avgöra själv om ni går in och kollar på våra YouTube-kanaler. Malin Edvardsen eller Frej Larssons YouTube, så får ni det här avsnittet med video också. Nu börjar avsnittet. Ska ta med en röka hånd. Bara en liten bit bort. Ska ta med en röka hånd. Det här borta hos mig. Ska ta med en röka hånd. Bara en liten bit bort. Så ska ta med en röka hånd. Det här borta hos mig. Välkomna till det första avsnittet av den första dagen av resten av hela ditt liv som glad människa. Vad gör vi här idag, Malin? Tack, vi spelar in en podcast med bild till.
Det senaste.
Det är det senaste.
Man måste göra det nu för att det är appealing to a younger crowd. Mm.
För att slå igenom bruset.
För att komma igenom mediebruset.
Kommer ingenstans med bara ljud.
Nej, det är så. Det är inte multimedia. Det ska vara ljud och bild. Mm. Multikultimedia.
En 360-lösning.
Vi har ju startat en podd ihop. Hur fan var sjukt.
Precis nyss. På Estlandsfärjan för 1,5 år sedan så visste vi att det skulle bli av.
Mm. Vi visste inte riktigt vad den skulle handla om. Vi visste inte riktigt vad vi skulle prata om.
Nej.
Då. Nej. Ja, man bara kände ju att fan, det bor en podd i den här tjejen. Alltså.
Äsch, dito.
Och sen så helt plötsligt så landade vi mitt i det som podden skulle handla om.
Mm.
Eller en av de delarna i alla fall.
Ja.
För du och jag gillar ju elektronisk musik.
Mm.
Och rave och,
ja, och fest.
Och fest.
Och hänga med kompisar och vrida på tankar ut och in och belysa intressanta saker från olika perspektiv.
Gärna i flera dagar.
Mm.
Och ibland så vrider man så jävla mycket på en sak så att det till slut blir en podd av det.
Ja.
Och podden som vi håller på att göra handlar om droger.
Ja.
Varför tar vi inte bara droger och bara gör som vi alltid har gjort?
Ja, men det finns så himla många anledningar. Det är alltså för att droger finns ju överallt.
Mm.
Och så är det så himla få som kan prata om det på ett sätt så att det känns liksom samtida. Mm. Det finns ju massa problem med droger idag och så finns det massa fördelar med droger. Och problemen handlar ju om att informationen inte har kommit i kapp. Det är liksom som att vi blir skyddade från den korrekta informationen om droger. Och istället för att skydda människor så hjälper det människor. Så att problemen som gör att vi vill snacka om det är att vi har massa döda kompisar i ryggsäcken. Liksom, som vi vill förhindra att det händer i framtiden.
Mm.
Och sen så har vi ju en superfin festkultur som vi båda är del av. Och alla våra människor runt omkring oss som vi älskar så mycket. Och den här festkulturen har ju fört oss samman och alla de här fina människorna in i våra liv. och i liksom en tid där individualismen har liksom ett hårt grepp om samhällets pungkulor, så vill vi liksom främja alla de forum som för människor tillsammans. Och festscenen är ju liksom kanske det bästa stället att, som för människor tillsammans. Och den motarbetas in the name of liksom, kriget mot droger. Och så det är farligt. Alltså, ska man fortsätta föra det här kriget mot droger, så innebär det att man motarbetar att människor får en sammanhållning. Liksom.
Mm. Så man skulle kunna säga lite att det, att vi för ett krig mot kriget mot narkotika.
Ja.
Mm. För det är ju jävligt många som har en åsikt om knark. Eller alla har ju det. Varenda jävla nybliven förälder som man och sådär. Gillar ju inte, alltså gillar ju inte knark.
Nej, nej, det är många som inte gillar knark. Många som inte vet någonting om knark som inte gillar knark också.
Ja.
Och då blir det skadligt.
Det är ju jävligt många också som vet helt plötsligt massa saker.
Massa saker.
De vet så jävla mycket saker. Det är
bensäkert.
Och pratar med folk som att de vet. Mm. Fast att de kanske aldrig har testat själva.
Ja.
Och det är ju lite, ja, men det är lite den här körkorts grejen, att för att få ett körkort så måste du dels kunna teorin, men så måste man ju ha kört upp också. Så.
Och gjort halkbanan.
Man måste ha testat, man måste ha testat lite, ja. för att kunna få uttrycka sig, annars så kan det bli jävligt farligt, ja. Att uttrycka sig om sådana saker.
Mm.
Men nu gör folk det, och de som vet minst hörs mest.
Mm. Så är det.
Och det är spännande.
Och det finns ju massa andra länder runt omkring oss där de har tagit del av statistiken, hur det liksom, hur det förhåller sig när man har en liksom så här absolutistisk syn på narkotika. Det är ju liksom nolltolerans på narkotika som vi har i Sverige och så som de har haft i USA tidigare. Nu börjar det luckras upp lite, man får röka weed i vissa delstater och så där.
Mm.
Men liksom man har ju kunnat under många, många år följa utvecklingen och sett att liksom de länder som har de hårdaste förhållningsreglerna till droger, de har högst dödsfall också.
Mm.
Så i Sverige har vi väl näst högst drogdödlighet, tror jag, i Europa, liksom, som det ligger till nu.
Mm.
Statistik hit och dit, men typ ungefär så. Liksom. För det funkar inte att polisen ska ta hand om droger och liksom hantera den, utan det är i så fall sjukvård som behöver få hantera, alltså, problematiken kring droger.
Men det funkar ju inte heller att upplysningen om droger sker av dem som, fan, om jag ska vara helt ärlig, jag vill egentligen bara göra musik om kul fest upplevelse. Alltså, jag känner att det är ju egentligen inte vår...
Nej, det här är inte vår sak att göra överhuvudtaget. Jag har en ekonomiutbildning. Jag borde sitta och göra någonting helt annat. Men nu är det ju ingen som tar tag i det här, så då får ju vi göra det. Och det är ju lite... Alltså, för min del är det ju absolut att skjuta mig själv i foten, för att anledningen till att ingen annan orkar prata om det här, det är ju bara för att man blir av med sitt jobb så fort man gör det. Liksom. Mm. Ofta körkortet, och det blir liksom, ja, men allt möjligt. Man får liksom inte ens yttra sig om det här. Men nu råkar ju vi ha trevliga familjeförhållanden och så att vi kommer inte bli petade från våra familjer.
Mm.
Och vi har ju tillräckligt många vänner runt omkring kring oss som liksom kommer gilla oss fast vi säger det här.
Mm.
Så att det, ja, man får bara så här, ta en förlaget typ.
Ja.
Och prata om det här. Ja.
Man får bita ihop och skriva en bok. Egentligen så är det ju meningen att när man knarkar, då ska man heta Rolle och så ska man åka runt i olika auler och berätta så här: fan, alltså bli aldrig som jag. Alltså hur fan, vilket helvete. Alltså jag ska berätta när jag fraktar en trärot över innergården, vet du. Fan, tog hela jävla natten. Flyttade först cykeln, sen gick jag och hämtade roten och la den 3 meter från... Ja, han har kommit till min skola.
Det här hände.
Och jag hade någon jävla tavla också med mig. Så det var ju 3 runder liksom. Sätta tavlan 15 meter, sen hämta cykeln och sätta den framför, sen trädroten liksom, som jag skulle göra upp eld med. Så han har ju liksom varit i mitt liv, han har funnits i mitt liv, Rolle. Men Jag blev aldrig, alltså jag bara såhär, fy fan vad det verkar ball.
Rolle, vilken jävla förebild.
Jag vet, jag tänkte såhär bara, fan jag tror att det är att Rolle har valt fel kompisar kanske.
Ja.
Så, och fan, när jag tittar runt omkring mig här nu, för er som kanske bara lyssnar på ljudet av den här. Så ser det ser ganska liksom, ja men det är en lägenhet med tak och fan utsikt och tre trevliga killar som sitter och filmar för bilder det senaste. Och det finns jobb och det finns fast inkomst och det sparas pension.
Ja, det är ju inte en tvärot i sikte.
Nej men det finns polotröja och fan skjorta över polotröjan. Nej men helt enkelt fan. Vi som sitter här har mer styr på vår skit än 97% av alla som går runt där ute i noppiga Battistini-kostymer. Som går hem till sin familj och ger ett intryck av att de har kanske bättre koll. Jag skulle nog säga att det är få som fan. Som har så bra styr på sin skit som jag kan känna att vi har ändå.
Det måste vi ge oss.
Nej men fan, typ så här, bara, om man bara så här, fan, borde man inte bara rolla ut den? Åka tillbaka till sitt gymnasium och bara, alltså det hade varit så jävla kul att bara ljuga ihop någon jävla trärotshistoria liksom och bara hoppa in i sportbilen och bara, Det hade varit roligare på ett sätt att bara så här, fan, testa inte droger, då blir ni som oss. Mm. Fast fan, det är ändå, jag skulle tro att, ja men det är nog rätt många som vill kanske leva på sin musik och kanske vill vara brand manager för olika, ja men vad fan, komma på någon ny jävla chipsmak och hur squishy-flaskan för Felix ska se ut och sånt.
Ja, ja, ja.
Det är många som jobbar väldigt hårt för att få de jobben som vi har.
Mm.
Droger är ju en liten kanske pusselbit i hur man har kunnat komma på vissa idéer och hur man har kanske kunnat skita i vissa normer som man måste skita i för att kunna ta sig dit man vill och kanske också att fokusera i vissa tillfällen när man måste ha ett utomjordiskt fokus.
Mm.
Och sådär.
Ja, visst är det så.
Mm, det är helt enkelt ett apotek som det inte är någon doktor som kommer lära dig hur det funkar.
Ja.
Men vi har testat många av medicinerna i det nya apoteket och har inte vi har en liten övergripande koll och en del erfarenhet. Det vi säger i den här podcasten ska ni inte liksom ta som bokstavstrogna till någon drogreligion. Och ni ska inte prova droger för att ni hör den här podcasten.
Framförallt inte om ni är barn eller i närheten av att vara barn.
Nej, ni får fan nästan inte ens lyssna.
Nej.
Jo, det får ni. Så att ni vet hur det här funkar. Men droger är inte för alla. Droger
absolut
är verkligen inte för alla.
Inte för vuxna heller. Alltså det finns alltså inte alla vuxna liksom. Utan det finns ju massa sätt att nå upplysning eller nå framgång eller nå fokus eller hitta kompisar eller vad som helst. Alltså för vissa funkar ju yogamattan mycket bättre liksom.
Mm.
Eller en stunds meditation funkar bättre än en ADHD-medicin för att komma till rätt fokus liksom. Och det där är ju helt individuellt liksom. Så att det här är ju bara en sorts väg att gå helt enkelt.
Jag skulle nog kalla mig själv från början liksom lite annorlunda och har på något sätt hittat har botaniserat i det här framtidsapoteket och kunnat hitta lite grejer som har gjort att mitt liv har bitvis funkat enklare och har gjort att jag inte till exempel har behövt uppsöka någon doktor som tror att han vet vad jag behöver.
Mm.
Utan jag har känt efter lite sådär vad jag behöver. För om jag inte hade gjort det så hade jag säkert så hade jag kanske gått på medicin, alltså så hade jag inte fått prova ut min egen vad jag behöver för att
kunna lyckas i mitt liv. Tar du bara droger på grund av rekreation eller är det vissa...
Om man börjar från början då så är det ju liksom himla väl förspänt om man har haft en jättetrygg och kärleksfull uppväxt. Mm. Så att man alltid kan falla tillbaka på att det absolut najsaste i långa loppet är ändå att vara nykter och bara vara helt liksom fräsch i huvudet. Mm. Och att det inte finns något så här underliggande surr av ångest som man liksom behöver dämpa med någonting. Så att ja, rekreationellt absolut liksom. Mm. Innebär strössla liksom. Mm. Icing on the cake. Jag har alltid varit väldigt, väldigt intresserad av det mänskliga psyket och hur liksom jag själv funkar och hur liksom känslokroppen är kopplad till liksom tankekroppen och den fysiska kroppen och alla de olika lager som det är att vara människa och hur det fungerar och hur vi sitter ihop med universum liksom och med varandra. Mm. Och alla de här, ja, allting som har med det att göra, som är mitt stora intresse, det har varit intressant att utforska det under olika sinnestillstånd. Liksom. Mm. Så att just den här nyfiken i en strut genen har fått mig att alltid vilja testa allting. Liksom. Mm. Inte bungee jump, men allt annat. Typ. Ja, och så att det är väl det. Liksom. Och sen så jag har lätt för att ha en ganska splittrat energifokus. Mm. Så av den anledningen så har jag liksom under universitetsstudier tagit fokusmedicin, så att säga. ADHD-medicin, fast inte ordinerad av någon doktor. För att jag insåg att om jag skulle få en ADHD-diagnos av en doktor så skulle det också innebära att min försäkringspremie skulle bli högre. Så att jag vill liksom inte att någon ska ha den stämpeln på mig, så jag hoppade av min utredning. Mm. Men jag löste det själv liksom.
Ja. Fan, men den där är jävligt klurig. För typ så här, varenda jävla människa bara så här, fan, det är något jävla konstigt här. Alltså, det måste vara ADHD.
Visst är det det. Självklart är det ADHD. Så, det är det alltid.
Ja, men så fort det är någon liten jävla fnurra på tråden så hittar de på någon jävla bokstavskombination. Och jag ska väl säga bara ganska villigt att jag är också en av dem som inte har liksom tagit någon utredning. Men jag skulle nog påstå att 99% av alla som känner mig skulle vara ganska överens om att jag har väldigt mycket energi i alla fall.
Ja, den är grov alltså.
Och den energin kan bli, om man inte lär sig tygla den energin, lär sig att kanalisera den, så kan den bli jävligt påfrestande för ens omgivning.
Ja.
Och
de flesta ADHD-diagnoser som jag har liksom stött på där ute, eller jag upplevt att den stora, stora skillnaden liksom från före och efter diagnosen är ofta föräldrarnas liksom syn på sitt barn. Alltså, gud vad lätt det blev efter den här diagnosen kom, för att då kan jag acceptera min son eller min dotter för det den är liksom. Och sen såklart så i vissa fall så är ju energin så splittrad och den har fått en sån skolgång så att det liksom inte hjälpte på något annat sätt än att ta tjack liksom. Men det är en ganska grov grej ändå, alltså. Ge amfetamin till barn, det ska man veta, det kanske är bättre att sätta den typ i en Montessori-skola liksom, med duktiga lärare. Ja.
Min mamma satt ju mig i skogen i djupaste fucking skogen med så här långt till nästa barn. Och det är bara så här. Så när det flyttade in en polack liksom i granngården, bara Pavel och Norbert liksom. Alltså det var ju liksom, det var ju fan julafton kan jag säga varje jävla dag. Alltså du vet, jag gick runt och pratade med träd liksom.
Mm.
Klättrade upp i träd och bara satt så här i träd och liksom, alltså,
var var dina systrar när det här pågick?
Min stora syster sa så ut! Det rummet, hon var liksom lite för, hon var mycket, lite äldre.
Mm.
Och min lilla syster var i de lägena kanske lite för liten.
Mm.
Så jag liksom bara vad fan ska jag göra? Så jag lärde mig liksom att bygga så jävla flöjtar och jävla så här lönnpinnar. Och satt och spelade Thin Whistle i någon jävla ek liksom. Helt sjukt. Jag kunde bygga en jävla flöjt som så här, så det kom fåglar till trädet. Och så fick jag genom att springa runt i skogen och bara så här, hade massa jävla låtsaskompisar liksom, och sån skit liksom.
Tills polackerna kom.
Tills polackerna kom så fick jag leka med imaginära vänner liksom. Ja. Så det var liksom början av uppväxten. Sådär. Och sen så när man börjar, ja, sen så fick man ju försöka hitta olika sätt att liksom kunna titta på film. Det är ju mycket det. Det är det, att kunna titta på en film.
Så jävla svårt.
Alltså det är,
vilket
alltså,
jävla fokus som krävs för att titta, eller en hel serie.
Jo, men alltså, du vet så här, sen kom serierna, då kunde man liksom dela in filmerna i liksom kortare avsnitt, det var nice. Men sen kom ju YouTube-klippet, och sen kom ju Vine, liksom. Och då bara, men vad fan, nu har tiden hunnit ikapp mig. Fy fan, vad skönt. Nu är det så här, men liksom 3 timmar, jag kan inte lägga 3 timmar på alltså, något som inte är musik. Det är många som har droger som sin musik.
Ja, sin främsta, ja.
Nej, men att det är deras passion. Liksom. Att när det blir tyst, då är det istället för att prata om någon fet låt eller någon ny artist, så är deras musik drogen.
Allting som ska vara förbjudet, det är ju för att skydda människor. Men i det fallet, så som det funkar nu, så är det allt som oftast det knarkande som jag ser runt omkring mig. Det är inte ett sånt knarkande som är så pass farligt eller skulle göra någon sån stor skada, så att det ligger i paritet med hur stor skada själva brottet, liksom, alltså straffet är. Att bli, att till exempel röka gräs och sen bli dömd för det och få en drogdom på sig, så att man behöver gå och lämna urinprov för att få behålla sitt körkort. Om man till exempel har ett jobb där det är nödvändigt att man har ett körkort, så blir man liksom ute ur samhället bara för att man får en sån här drogdom på sig. Eller andra jobb där om så här, folk jobbar på bank liksom, och så går man ut och festar en helg och så torskar man för kokain eller någonting sånt. Och det är liksom inte, det är bara en så himla liten del av ens liv. Det är istället för att ta en bärs liksom. Men sen så får man inte behålla sitt jobb och liksom hamnar utanför samhället på så vis. Det är,
eller kids liksom, vars mamma bara hittar en spliff i jackfickan, ringer polisen, livet är typ slut för den stackars jävla ungen liksom. Det är så här, soshem, bara sitta där på ett soshem, träffa sina första kriminella, lära sig sno en bil utanför Eriksdalsbadet, köra ner till Christiania, köpa sitt första hägge, börja bäckna, hamna i riktiga fucking problem. Och den historien som jag just berättade, alltså händer jävligt ofta. Och det, alltså det är ju som att hitta en cig i fickan på i sitt barns ficka och sen förstöra dens liv för att man vill den väl. Det är så här, som förälder, om du hör det här, så förstör du ditt barns liv om du anmäler barnet för narkotika vid tidig ålder.
Så som så samhället ser ut nu och så som skolorna funkar och den dåliga information som skolorna verkar ha, eller alla skolor som jag vet i alla fall, har om droger.
Det är jävligt viktigt att vi håller ihop i den grejen, alla. Och det är någonting som jag kan säga från djupet av mitt hjärta och med stor säkerhet, att fan, gör inte det. Alltså tänk en gång till, alltså, nu kommer jag låta som en rektor. Så att du tror du lurar samhället, och vet du vem du egentligen lurar? Du lurar dig själv.
Word.
Ja, men den grejen, det vet jag från djupet av mitt hjärta att det här händer hela tiden. Och det har hänt nära släktingar till mig, och jag ska inte säga hur nära. Men de kommer inte tillbaka efter det. Alltså de kommer bara inte tillbaka. Du vet, den här trygga uppväxten byts ut liksom mot skitdåliga kompisar, rent ut sagt. Som inte är snälla. Ibland. Vissa av dem är helt enkelt inte snälla för att de har inte fått den här kärleksfulla, liksom, de har inte fått tillräckligt mycket kärlek. Och man får inte mer kärlek på ett vårdhem för narkotika. Liksom.
Nej.
Det är inte så som jag har. Det finns säkert jävligt bra vårdhem också. Det ska jag inte heller säga någonting om. Men det är alltid sämre än liksom, kärlek från någon som verkligen älskar dig. Det här är bara en information som vi ger. Det är ingen uppmuntran till någonting överhuvudtaget.
Nej.
Det är erfarenheter som vi vill dela med oss av, för att så få som möjligt ska dö och att så många som möjligt ska bara ha jävligt kul med framtidens apotek.
Bli kloka, ja. Härliga människor.
Mm. Vilket osökt får mig att tänka på syra. Eller LSD.
Den gamla hippiedrogen.
Den gamla Beatles-drogen.
Som försvann lite. Där när 80-talet kom och kokainet flödade och det blev ett hårdare klimat med alla juppinallar och ekonomiska
sälj,
kriser.
Sälj.
Men fan tror du att du är? Kom bort lite här så serverar vi lite. Schyssta patta.
Det är en kostymdrog helt enkelt. Syra minns jag att en god vän som jag startade ett skivbolag tillsammans med sa att efter man har tagit syra så har man inte möjligheten att vara ond längre.
Nej.
Den försvinner liksom. Vill man ha ett barn med vassa armbågar, då ska man hålla det borta från syra.
Det kom faktiskt, när jag gick på handel så första dagen i skolan så kom det en gammal laddtorsk. Någon som hade tagit mycket kokain under sin tid som kom och varnade för den drogen.
Mm.
Och det är liksom en sån här investment banker-drog. Empatinedfilande, ego-boost-byggande. Explosiv.
Exakt. Den så här förstärker dina redan befintliga drag. Så om du är ett rövhål så blir du ett riktigt jävla rövhål. Ta den här känslan. Sen gångar du den med 40 000 och behåller den för alltid, grabben. Du och jag, Stureplan. Gud vad kul vi har. Vi kommer hela tiden att göra lite dykningar i droger som vi inte
rekommenderar.
Det är också bara våra personliga iakttagelser. Mm. Vi generaliserar helt enkelt som in i helvetet.
Ja, verkligen.
För det finns säkert jättemånga härliga kokainmiddagar mellan fyra vänner som sitter och bara inte tar med sig den, alltså inte tar med den ut på stan utan
visst,
bara sitter
det.
Och sitter och bara ha en god kväll. Liksom.
Men nu dök den upp för att den är motsatsen till syra skulle man kunna säga.
Det kan man verkligen säga.
Ja. Och sen så ska vi innan vi börjar liksom hylla det så kan man ju säga att det finns ju psyken för det och så finns det psyken som inte passar för det alls.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och den jobbar sig ju djupt ner i medvetandet.
I
och
pelvis.
Bläddrar i dimensioner.
Mm.
Jag skulle säga att det är lite som liksom en omgång hypnosterapi.
Mm.
Att du, liksom, du är nere och rotar i frekvenser och i dimensioner där du liksom sår frön och skriver om källkod i en person.
Mm.
Så att är det så att du är med om en riktigt jobbig syraupplevelse så kan det ju vara så att den sitter kvar efteråt. Och det är ju många personer som upplever det, att de har liksom inte riktigt varit sig själva sen dess. Så det är ju en varningsflagg liksom. Men jag tänker att man kanske vet med sig det där i förväg lite. Den lilla faran liksom. Man kan alltid skicka upp en varningsflagg. Ska inte skrämma folk för att alltihopa sitter ju i huvudet liksom.
Mm.
Men det som jag har hört folk uppleva som är negativt skulle vara att det har gått så på djupet och att man har kommit så långt bort ifrån sitt vanliga medvetande. Så att man, det som har uppspelats under liksom själva trippen har varit som en mardröm och att man inte har kunnat förankra det med i sitt vanliga liv, med sitt vanliga medvetande, sitt sunda vanliga medvetande.
Mm.
Så att det har blivit liksom som en liten traumaknut efteråt.
Har du haft någon dålig syratripp?
Nej.
Jag har haft en dålig och jättemånga bra.
Mm.
Jag tog den helt enkelt på scen i första låten. Och så kickar den liksom mot slutet, mot extranumren. Och det är ju lite som att allt du vet om världen försvinner. Och du måste lära dig allting på nytt. Typ bara, jaha, vad är det där jävla boll som hänger med? Det är liksom som någon eld i bollen. En glasboll med eld, fan. Den kallas lampa. Okej. Vad fan är det här? Det är liksom som något golv som sitter runt fötterna. Det är skor du tänker på. Ja. Ja, men liksom man får liksom så här, man ser allt för första gången. Sådär. Och när man står på en scen så är inte det alltid... Man kan bli väldigt skrämd när det står liksom flera tusen människor framför en. Eller jag blev det. Och så står jag och rappade. Och helt plötsligt så bara fattade jag inte vad det var för pinne jag hade i handen. Liksom. Jag bara, vad fan är det här? Det var ju micken. Och alla tittade ju på mig, men jag hade ju liksom slutat att rappa. Och jag bara, okej, de tittar på mig för att jag håller i pinnen. Den här pinnen är bra att ha. Så jag bara, okej, de vill ha pinnen så jävla mycket. De skriker efter pinnen. Jag fattade inte att det var, alltså, det var en livekonsert och att de skrek efter låten liksom. Så jag bara, okej, fan jag måste ge dem pinnen, annars kommer de slita mig i stycken liksom. Så jag bara kastade ut pinnen i publiken. Man ska liksom vara väl förberedd när man tar en syratripp. Man ska så här, man ska ha gjort sina förberedelser, vara på ett nice ställe, ha det liksom harmoniskt och bra. Och
om med trevliga vänner runt omkring sig. Man blir väldigt, väldigt känslig för intryck. Så att en dålig vibe slår ju extremt hårt som en käftsmäll.
Mm.
Eller att till exempel träffa en människa som är extremt full eller påverkad av kokain till exempel.
Mm.
Så blir det en väldigt hetsig stämning. Och det, jag kan tänka mig att det är liksom, jag minns inte det som barn, men alltså så som barn upplever fulla vuxna.
Mm.
Att man bara såhär, uff, det är någonting jävligt skevt med den här människan. Gud, vilken jobbig vibe, jag vill inte vara nära den här.
Mm.
Man är väldigt, väldigt liksom... Ja. Öppen. Så.
Vi var ju på väg till en fest första gången vi träffades.
Mm.
Där alla våra kompisar skulle spela. Och alla våra kompisar hade gjort en fin scen på en fest.
Mm.
Eller flera olika scener. Som lite olika kompisar hade och sådär. Och jag visste inte då att... Då var det jävligt länge sedan jag hade tagit syra.
Mm.
Alltså det var så länge sedan så att jag hade glömt bort. Att syra fanns typ.
Ja.
Att det var liksom så här, fan just det här är fan bra att göra någon gång om året. Att typ så här, ja men fylla på sin, ja men jag vet inte, sin empati. Så här, på något sätt. Så
kalibrera systemet och reboota sina fina värderingar liksom. Så att
lite,
man följer hjärtat och inte hjärnan eller någon annans eller samhällets väg på, ja liksom, som styr vart man är på väg.
Ja.
Jag hade ju inte heller tagit det på väldigt länge. Jag hade ju varit ute liksom på ett nyktert halvår och rest jorden runt.
Vadå, du hade varit nykter i ett halvår?
Ja, och kom precis hem.
Vad sjukt. Det hade jag ingen aning om. Vadå, reste du jorden runt nykter?
Ja.
Vilket slösning.
Själv.
Själv.
Själv nykter. Men jag hade ju gått på ett så här Panchakarma detox retreat i Indien och bara rensat hela... kroppen
typ.
Och så fick man inte ens käka mjöl eller socker eller något sånt typ, på hur länge som helst.
Jävlar. Okej, så det var en, men
jag var ju alltså box fresh.
Mm.
Bebis ny. När vi träffades på Tallinnbåten.
Okej. Fan, det hade jag ingen, ja, jag visste inte, det visste jag inte. Men vi då tog ju vi syra på den festen. För liksom första gången på jävligt länge. Och det var ju på ett fängelse den här festen.
Just det, ett gammalt fängelse.
Jag minns en situation.
Mm.
För de skulle ha en scen egentligen. Som de inte kunde ha för det höll på att rasa stenar från taket.
Ja, just
och
sånt
där. Men där inne i alla fall i ett ljussken liksom. Så stod det liksom så här. Uppenbart estnisk äldre man på det här ravet. Och jag gick fram till honom så här, och bara jag kände att han var vemodig liksom.
Ja.
Så la jag så här, ja, men jag la armen om den här estniska mannen och bara, hey, what's up? Och han bara, I was in this prison. I was in that cell over there.
Va?
Och jag bara, whoa, okej.
Okay. Dude, I beklagar.
I beklagar so much. It's really terrible to hear, man. Och så hade vi liksom ett samtal. Och nu har vi glömt att säga om sig att man kan ju hallucinera också. Alltså,
på visuella
fraktaler och sådana där grejer. Liksom, som en skärmsläckare från... som en indisk skärmsläckare.
Ja.
Ungefär kan det bli. Där lärde vi känna varandra lite... Eller vi tog oss helt enkelt tiden att sätta oss ner på en jävla filt. Och typ så här,
ja.
Vem är du?
Exakt. Mm,
och det är ju riktigt... eller man kan ju inte ljuga om vem man är.
Nej.
Efter man har tagit syra. Så när man har tagit syra med någon, då vet man ju lite vad den går för.
Mm.
Sen, efter det.
Och efter det så kände vi varandra.
Ja, och sen har vi känt varandra sen dess.
Ja.
Sen efter det så har vi ju trippat några gånger.
Mm.
Mm, och varje gång vi har gjort det har det ju lett till, helt ärligt, rätt jävla... alltså stora grejer.
Mm.
Alltså, och inte bara att man dyker in i sig själv. Får reda på mer om sig själv. Utan fan även bara konkreta jävla idéer.
Ja,
på
konkreta
saker som man ska
roliga
göra.
Koncept på flams och trams som ska genomföras.
Och när man läser på pappret så är det jävligt bra trams.
Till alltså, exempel det här.
Till exempel den här grejen. Och till exempel varför gnolbögen Evert Taube på 50-lappen.
Mm.
Alltså sambollombom. Fast där la vi in lite av våra egna fördomar. Han har säkert köpt sex. Ja, det är ju fan klart att han köpte sex i sambollombom. Andra projekt som vi håller på och ska genomföra.
Mm.
Som liksom, när jag tittar på dem så är det är en bra grej. När jag sitter och käkar middag med något företag. Ja, men jag vet inte fan, det låter som jag gör det hela jävla tiden. Men många av ens kompisar har någon jävla business liksom. Och när man berättar det för dem så märker man att fan, det här är en jävligt bra idé.
Mm.
Som den här personen som sitter mitt emot mig nu kan tänka sig att betala för att genomföra.
Och alla de insikter som kan komma till en mycket lättare. För att man får liksom en liten öppen kanal till... alla de feta idéer som universum har att erbjuda, känns det som. Det känns ganska mycket mer som en nyckel till att öppna upp delar av hjärnan som gör att man kan ta till sig intryck på ett helt annat sätt. Och göra att man belyser tankar från ett helt annat håll. Så att till exempel så har jag suttit och grubblat för många, många, många år sedan på varför man egentligen borde... vara vegetarian och liksom vad ett liv är värt. Och typ, ja det var ju så jag kom på att jag skulle vara vegetarian. Liksom. Mm. Det spelades upp en scen med ett rådjur framför mig som hade en mamma liksom.
Ja.
Och det här lilla rådjuret hade liksom fått liv av sin mamma. Och så bara tänkte jag på om den här mamman skulle dö. Eller om det lilla rådjuret skulle dö. Eller att någon bara kommer att... ta det livet som har liksom börjat från början och vuxit upp och har ett hjärta precis som vi och ett medvetande precis som vi. Liksom. Den sortens känsla av att man hör ihop och att man kan relatera till annat liv. Det behövde jag LSD för att, liksom, för att få den där, jag fattade i teorin att så här, ah, man ska inte döda annat liv. Men liksom just den känslan som gör att jag idag bara... inte vill ha det i min mun. Mm. Inte vill bidra till att döda det. Liksom.
Mm.
Det är, och som sagt. Det är, andra kommer till den där insikten. Helt av sig själva. Eller av att bara lyssna på någon som pratar om det. Eller av att meditera sig till det. Eller göra yoga eller whatever. Liksom. Men ja, jag behövde käka syra. För att det skulle sätta sig. Liksom.
Ja. Jag har försökt att ta syra i flera år. Jag var på ett ställe som heter Kruthuset. Och köpte syra. Så la jag det i handen. Och så bara såhär, okej, nu ska jag stänga handen hela tiden tills jag kommer hem. Och så bara stängde jag handen och knöt näven, sprang till taxin, hoppade in i taxin, åkte ut i Stora Essingen, öppnade handen borta typ 3 gånger i rad. Och jag bara, alltså fan, vad fan har den tagit vägen? Jag bara, alltså den, fan. Så när jag väl fick chansen för typ 4:e gången, det var en jättekonstig konstellation. Jag spelade med maskinen tror jag, så här, i något fjälllandskap i Norge. Alltså det var så här jättemycket folk med. Vi skulle fira nyår där. Little Jinder var med. Och, ja, men det var bara massa jävla... Tim Wilson var där. Och Dolphin var med. Och, ja, men det var massa... Jävligt mycket folk helt enkelt. Som delade någon stor jävla fjällstuga. Och då till slut så fick jag ju tag på två norrmän som var, hur många lappar ska du ha? Och jag bara, ja, men vad fan, fyra liksom. Två till mig och två till Andreas. Han bara, öppna handen. Och jag bara, nej fan, lägg dem direkt på tungan den här gången. Och så la han båda mina lappar på tungan. Och jag trodde det var en liksom. Så det blev en jävligt ordentlig åktur första...
Puss.
Ja, men den första gången det blev jävligt otroligt mycket.
Säg nu det middag.
Jag var ju på väg in i mitt livstripp liksom. Så jag kom ut till middagen. Alla satt där finklädda. Även jag var finklädd. Och så minns jag att jag tänkte att någon... Fan, det här är nästan taskigt att säga. Men jag minns att någon bara...
Kom igen.
Att jag blev lite rädd för någon som såg ut som en häxa. Så jag fick hålla mig till Dolphin för att hon liksom...
Såg inte ut som en häxa.
Men jag vet inte. Hon hade rosa kläder på sig. Och rosa var på något sätt typ så här en färg som jag, ja, som jag tyckte var livet liksom. Så här, och svart var inte livet. Typ så här. Bara en sån. Men sen satte jag mig ner. Och så bara plockade hon ut en fucking liksom liten griskulting i ugnen. Och jag såg klart och tydligt att de bara hade skurit av händerna och fötterna. Och bara, alltså en liten. Jag bara, det här är ju hela kroppen på en gris. Ni har ju egentligen bara kapat
vad
av.
Vad har ni gjort?
Vad fan har ni gjort? Så jag bara satt där och bara, alltså vad ska de göra med den här? Alltså de har ju eldat upp en griskulting i den där lilla eldlådan där borta i ugnen. Och så bara, de bara plockade ut den, satte den på bordet, bara, så började de äta. Och jag bara, alltså jag bara, shit. Sen så började jag tänka att, fan, när de är klara med den här, när de har ätit upp den här, då kommer de att äta mig.
Who's next?
Ja, men vem är näst runt det här bordet som de kommer att käka upp?
Om liksom? De kan döda den där gulliga lilla grisen.
Ja, men jag såg ju mycket väl. Och där, så efter det så har jag liksom inte kunnat... Jag har haft problem med att... jag har alltid haft problem med att äta kött, för jag tycker inte det är så gott. Och jag tycker fett är jävligt jobbigt att ha i munnen. Liksom. Det är som så här bara något äckligt. Men efter det så är det liksom... så är det ännu svårare. Så den vegetarian grejen. Jag kommer ihåg en kompis barn när vi var ute och fiskade. Så fick man också så här, den första barnreflektionen av att man skulle döda en fisk bara.
Ja.
Och det är lite så här det är lite den moden liksom. Ja. Att det där ska man inte göra. Det är fan klart att inte den ville dö för man.
Exakt.
Så det var lite grundläggande empati som man får lite typ så här, som man får lite refreshat kanske.
Precis. Och så värderingar också. Jag har använt det när jag har liksom, ja, återigen handelsberättelse. Det är enda anledningen till att man går på handels, för att man sen ska kunna prata om det i efterhand liksom, och fördel av det. Så nu pratar jag om det igen. Men då, under den tiden när det liksom var väldigt mycket så här fokus på att man skulle gå i skolan och så ska man göra bra ifrån sig och så ska man i sinom tid leverera monetär output.
Lite liksom. Jävlar anamma, lite fighting spirit, rejäla tag, karriär, positiva klättra, kundrelationer.
Exakt så, och börja kalla sina kompisar för nätverk och liksom den, det skedet av livet. Då var det ju
vi
ganska
alla varit
skönt.
Där.
Då var det ganska vettigt att liksom någon gång ibland bara sätta sig och, ja, och ta en lapp och get real liksom. Ja. Och bara, nej, men det här är ju inte det som är det liksom.
Mm.
Det är ju inte det livet handlar om. Utan det är ju att allt ska vara nice liksom. Och att man ska vara snäll mot varandra. Och allt det där liksom som bara egentligen är helt självklart, men som man glömmer bort typ. Och bara reboota så att man alltid sätter andras och sin egen lycka i främsta rummet för pengar. Och...
Är det bra allt alltid att göra det.
Nej, alltså inte under de, så typ så här, till exempel under mina första år i så här, karriären, eller vad man säger. Mm. Då var inte det alls fördelaktigt. För då var det svårt att komma tillbaka efter helgen och bara känna så här, nu jävlar ska vi fan sätta den här pitchen. Nu ska vi fan vinna det här
fucking kontot. Nu ska vi fucking kontot. Låsa det här jävla kontot. Fattar du det eller?
Exakt så. Nej, det, alltså då saknade man ju det där. Det är lite som att fotbollsspelare inte får ha sex innan match liksom. Man tappade hela den här gnistan till
att armbåga sig fram.
Ja.
Mm. Man blir mer som en mamma beskriver för ett barn att man ska vara. Det viktigaste är inte att vinna.
Ja.
Det är att delta. Blir man lite dagmamma av eller
så. Ja, men jag tror nästan det.
Man börjar bry sig mycket mycket mindre om pengar också.
Så mycket mindre.
Efter man har tagit syra.
Ja.
Det är ju en jävligt kulturellt betingad drog. Alltså det är ju väldigt många stora konstverk har gjorts på syra. Ja. Alla dina föräldrars favoritlåtar har gjorts på syra. Hoffman som har gjort kanske den mest kända syran, Hoffmans droppar.
Han som uppfann LSD.
Ja, det fan.
Albert Hoffman.
Ja. Det finns även liksom många som har försökt få alla i världen att ta syra. För att då blir man ju av med alla kokainister, alla som vill sälja samtidigt. Det är väldigt lätt att knulla någon på syra. Alltså inte som att ha sex med den, utan att lura den. Det är som indiepop mot dubstep. Man är väldigt oskyddad om man inte anpassar sig till den världen man lever i. Och den världen man lever i är tyvärr vinstbaserad och man behöver sälja för att överleva i den här världen. Så om man kommer för djupt in i syravärlden så kan man liksom, ja men man kan leva i en sagovärld där det inte funkar riktigt så som det ska funka.
Och så måste man flytta till Goa och kan aldrig komma tillbaka liksom.
Ja, nej men också att man förlorar i livet. Alltså man blir utnyttjad av folk som, alltså för det är empati är av många sedd som tecken på svaghet.
Mm.
Och när många ser de tecknen så börjar de utnyttja de människorna. Så om man ska göra den grejen så behöver man vara väldigt duktig på att inte släppa in folk som är kokainister i sitt liv från början överhuvudtaget. Jag har haft väldigt många, liksom, de kallar sig själva vinnarskallar. Men jag undrar egentligen om det är så soft liksom. Det kanske det är, jag vet inte. Alltså man kanske blir så förblindad av det så att man vet liksom inte. Man har aldrig sett världen i 3D och man har aldrig sett världen i färg. Och man bara fortsätter så som man alltid har gjort. Och jag tycker väldigt synd om sådana människor. Och för min del är valet helt självklart. Att jag vill hellre vara, alltså jag vill hellre vara en syraskalle som har blivit liksom fuckad av livet så många gånger, så att nu lär jag mig att känna igen vilka som är snälla på riktigt och vilka som spelar snälla och går vid min sida men ger mig felaktiga tips för att de vill komma före mig i livet, och jag lär mig ju känna igen dem mer och mer men man lär sig hela tiden att det finns nya rövhål bakom varje knut liksom. Men de flesta är ju inte det. De flesta är ju snälla.
Liksom. Ja. Jag har inte haft den sortens karriär på det sättet som du har, så att jag har inte blivit utsatt för alla de här rövhålen. Det som jag fruktar mest, det är liksom den här monotona inställningen till vad livet går ut på, som jag har liksom sett ute på arbetsmarknaden och så. Att man bara går till sitt jobb och man bara gör det man blir tillsagd. Och sen så gör man det igen liksom.
Kjell Höglund låt. Man vänjer sig. Man vaknar varje morgon med en sorg ut i sitt bröst.
Den är så mörk den låten.
Nej men fan verkligen.
Och det skrämmer mig väldigt mycket. För att liksom det som vi vill uppnå, det är ju att ännu fler än vi ska se världen för den fina och ljusa plats med massa skoj som den kan vara liksom. Och när jag ser folk runt omkring som bara liksom inte vågar gå och utforska mer än det som är framför näsan och det som sänds på TV4 och så här, det skrämmer mig.
Man blir mörkrädd.
Det skrämmer mig.
Ja. Så när man tar syra, då får man tillträde till en värld så som den skulle kunna vara, men som den inte är. Så man får bara vara beroende också på lite vilket liv man lever och vilken bransch man är i. Ja. I nöjesbranschen är det ju jävligt armbågigt liksom. Det är väldigt många som tävlar om samma stol. Eller vad man ska säga. Det är väldigt många som tävlar om samma utrymme och är beredda att göra lite vad som helst för att lura en på att ta ens utrymme. Så där gäller det att veta vilka som är ens vänner extra mycket.
Fredsrevolutionen på 60-70-talet, hela hippierörelsen och peace-rörelsen, den kom ju liksom inte utav kokain, utan den kom ju med i syras tecken liksom. Mm. Och jag tänker att vi är lite andra vågen av den fredsrörelsen. För den här hierarkiska världen som har fått råda väldigt länge och som har varit effektiv, liksom, att det ska vara en tävling mellan människor och ett pyramidsystem liksom, för att utveckling ska kunna ske. Alltså när jorden har varit i en utvecklingsfas har det varit effektivt att folk tävlar mot varandra, för då kommer folk på nya idéer och så utvecklas alltihopa. Men nu är det liksom för att vi ska komma vidare, eller för att den här jorden överhuvudtaget ska fortsätta finnas, så behöver vi ju komma ifrån det hierarkiska systemet och liksom mycket mer på ett organiskt sätt liksom få folk att hålla hand över hela världen.
Mm.
Och den här första hippiesvängen, syrarörelsen med Love, Peace and Understanding, den slog ju inte hela vägen. Den nådde inte critical mass för att få alla att börja tänka så här, utan det blev liksom som en svallvåg. Men om man ser vägen mot ett paradigmskifte som kan nå hela världen som ett vågskvalp, så var liksom hippierörelse som en stor våg, som tidvattnet liksom, och som drogs tillbaka lite, men nu kommer vi andra vågen som är den som till sist kommer liksom landa längre fram med ett högre medvetande. Inte det nice?
Jo, det är fett nice. Jag pratade med Patti Smith om syra i en taxi i Borlänge. Och jag sa så här, att jo, men man kör väl liksom någon gång om året. Hon bara, alltså vi körde varje morgon.
Du borstar tänderna, du tar syra.
Och jag bara, fan, hur länge då? Liksom. Hon bara, alltså jag var på, hon var på Chelsea Hotel, som säger verkligen Chelsea Hotel. Hon bara, alltså fan, det bara hade gått flera år till slut.
Du har fått prata om syra med Patti Smith.
Ja, det har jag fått göra.
Det är hippie-lyx.
Ja, jag snackade med första vågens ungarna. Syra, om du inte har testat det så, och du inte är nöjd med ditt liv, så finns det väl egentligen inget att förlora.
Nej. Och som sagt, ja, det är ju inte för alla, men liksom, känn efter.
Ja, just det, nu sa jag att folk skulle testa syra, och det sa jag att jag inte skulle säga. Nej, men så glöm vad jag sa, det var bara ett serveringsförslag.
Det finns där i alla fall.
Det finns där.
Ja.
Som med nästan alla droger så är det be om en hel, men ta den i halvor. Annars blir du liggande i snön som en vante.
Och det kan ju komma på små papperslappar, små frimärken liksom. Men det mäts ju i mikrogram. Så att ett sista varningens finger är, om det kommer i glasflaska och man tror att det är slut, och man sen fyller upp det med vatten och bara doserar liksom, så kan det sitta kvar i glasflaskans väggar.
Mm.
Och så blir man super, super, super svängd.
Det är alltså liksom droppar som man droppar på olika grejer. Man kan droppa det på sockerbitar också. Förvaras bäst i frysen.
Ja, beware. Men ha så skoj.
Ha så skoj. Ska ta med en röka håll. Bara en liten bit bort. Ska ta med en röka håll. Det här borta hos mig. Ska ta med en röka håll.
Det
var alltså första avsnittet. Stort tack till balloonbike.se som supportade oss i det här och som har försett oss med gas och sifon så vi kan göra aslyxig spraygrädde nu när vi firar våffeldagen. Nästa avsnitt kommer komma lördag om 2 veckor, alltså lördagen den 6 april. För det här är en varannan veckas podd och i fortsättningen kommer den sändas varannan lördag. Men missa för guds skull inte eftersnacket.
Eftersnacket är jävligt roligt. Det är där vi tappar det och släpper formen. Då är det inte bara jag och Malin. Då kan det till exempel vara någon entreprenör från Umeå som säljer jotronläsk som heter till exempel Mark Uå från Random Bastards. Eller kan det vara en entreprenör från Kristianstad som förstör sitt eget och andras liv och gör böcker om det. En av mina stora idoler från Lavemangsmugglarna och Häxor och porr som heter Johan Joelsson. Och eftersnacket kan ju vara väldigt under slappa former, fast ofta festligt. Nu på våffeldagen ska bli trevligt.
Ja, då blir det festligt. Då blir det våfflor, spraygrädde och hjortronläsk. Men tack för att ni lyssnade. Det var supernice. Hoppas ni är med nästa gång också. Eller det är väl klart?
Mm, det är väl självklart. Jag har inga kommentarer på det.